ska jag stanna inför magi och kristendom, okkultism, religion och magi. Ni kanske har hört talas om att det har att domprosten i Stockholms stift, han ordnade horoskop i kyrkan, och det blev en väldig debatt kring detta. När vi hör talas om okkulta fenomen och allt detta, all denna narkotik och alla dessa okkulta fenomen som nu förekommer, så tänker vi kanske att det här är något nytt, men det är inget är nytt under solen. Vi kan gå till Jesaja 8, vers 19. Där säger profeten: och när man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla, så svara: skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga det döda för det levande? Alltså här ger profeten Jesaja varning. Vi ska inte för, han varnar för spiritistiska seanser. Guds ords uppenbarelse genom Mose och profeterna var ju den friska källan, och av profeten Jesaja framgår alltså att Israels folk sökte sig till andebesvärjare och spåmän. De hämtade undervisning ur sådana usla brunnar. Spåmannen och trollkaren gav undervisning, och folket begärde en sådan. Det fanns alltså magiker, trollkarlar, på profeten Jesajas tid. Och dock hade Gud varnat för hedningarnas styggelse genom Mose. Mose säger: när du kommer in i det land som jag vill giva er, skall ni inte göra efter hedningarnas styggelse. Och därvid varnar Mose för trolldom, teckentydning, svartkonst, häxeri, magi, besvärjelsekonster. 5 Mosebok 18, vers 11. Sådana primitiva ting som magi och trolldom, tänker man, ja, det fanns på den tiden, men sånt förekommer väl inte nu? Jo, det förekommer nu. Nu som då. Den som läser Gamla testamentet har ju läst om hur kung Saul förklädd gick till trollkvinnan i Endor. 1 Samuelsbok 28. Och vi har i 1 Samuelsbok 28 en skildring av en spiritistisk sammankomst. Men innan Saul deltog i denna seans har Bibeln förklarat att Guds ande hade vikit från Saul och att denne kvaldes av en ond ande från Herren. 1 Samuelsboken 16, vers 14. När han gick till detta spiritistiska möte, stod han redan som drabbad av Guds dom. Han var inte längre en kristen kung, han hade avfallit. Nåväl, säger folk, trolldom och vidskepelse kunde människor ge sig hän åt i gamla tider, men det kan inte gripas av sådant nu. Och så säger man också att nu har såna här okkulta fenomen alldeles upphört. Bakom en sådan tanke och en mening att okkulta händelser är absolut otänkbara, bakom en sådan uppfattning ligger en materialistisk filosofi. Okkulta händelser är inte alls otänkbara. Låt oss ta ett steg framåt i tiden. Vi kan gå till Galaterbrevet, och där talar Paulus om köttets gärningar, ondskans gärningar. Och bland dessa nämns då avgudadyrkan och magi. Avgudadyrkan och trolldom. Galaterbrevet 5:20. Aposteln varnar alltså för magin, trolldomen. Om vi går till den grekiska texten, så finner vi att ordet för trolldom här är pharmakeia. Pharmakon, Det ordet vet vi ju vad det betyder. Det är ju läkemedel. Men ordet farmakon, farmakologi, farmaceut. Vi har ju ordet i svenskan. Ordet farmakon betyder också i Nya testamentet trolldryck. Eller låt oss ta det naturligare, narkotika. Narkotika. Alltså, magin och okkultismen använder sig redan i Nya testamentets tid, redan på apostlarnas tid, brukades narkotikan som ett medel i magins tjänst. Och det heter också i Uppenbarelseboken, det låter så underligt om vi, Uppenbarelseboken 9:21, där heter det: det upphörde inte med sina trolldomskonster. Och det står faktiskt trolldrycker. Alltså det vill säga, det upphörde inte med bruket av narkotika. Att bruka narkotikapreparat. Så finns alltså ordet trolldom och magi kvar i vårt Nya testamente. Det är bara detta att när ordet trolldom brukas i Nya testamentet, så innebär detta tronsdom över denna företeelse. Men detta ord trolldom används inte längre i vårt språk, utan man betraktar trolldom som något som hör trolldoktorn, den afrikanske hedniske trolldoktorn till. Man använder istället i vår tid okkultism. Och med okkultism menas då att man praktiskt söker behärska företeelser i natur- och själsliv. Okkultism, försöket att behärska företeelser i natur- och själsliv, sådana företeelser som ligger utanför erfarenhetens ram. Vi ska alltså här nu se vad som kännetecknar magi och trolldom. Vi kan använda ordet magi, och vi ska då tala om att vad som kännetecknar magin är dess önskan att få del av kraften, att bli kraftladdad. Det är något mycket karakteristiskt för magin, att man vill få del av den övernaturliga kraften, att bli en kraftladdad människa. Och vi kan ge exempel här ifrån Nya testamentet. I Apostlagärningarna 8:e kapitel berättas om magikern, le magicien, magikern Simon från i Samarien, att han hade övat magi. Öva trolldom, står i texten, magevo, magi. Och att många höll sig till honom. Och det heter att han kallades Guds stora kraft. Denne magiker och trollkar, han blev genom Filippus predikan omvänd, och han lät döpa sig. En hednisk magiker, en hednisk okkult och trollkar, hade alltså blivit en kristig lärjunge. Och det heter om Simon Magern att han betogs av häpnad när han såg det stora tecken och under och kraftgärningar som Filippus utförde. Och det heter att Simon Magern begärde också av aposteln Petrus att få samma kraft. Vi kan slå upp Apostlagärningarna 8, vers 19. Där läser vi något. Där står det så här, 18 och 19. Det heter om apostlarna i den 17 versen: apostlarna la händerna på dem och de undfick helig ande, alltså den helige andes särskilda gåvor som hörde den första apostoliska tiden till. När då Simon, alltså magern, såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden blev given, alltså andens speciella begåvning, det utomordentliga gåvor som förekom i de första dagarna efter pingstdagen, ja, då erbjöd han den pengar och sa: ge också mig den makten Så att var och en som jag lägger händerna på undfår helig ande, det vill säga får de här utomordentliga gåvorna. Och Simon Magen var alltså beredd att ersätta honom för den gåvan, för denna, att få denna begåvning. Här har vi något typiskt för magin. Just detta. Målsättningen är alltid att komma över den utomordentliga kraften och att genom en rätt kunskap kunna förfoga över den. Målsättningen är att bli en kraftladdad människa. Magi, kraft. Det heter magi, heter också på tyska Zauberkraft, trolldomskraft. Men apostlarna Petrus och Johannes förklarade för Simon Magen att hans hjärta inte var rättsinnigt inför Gud. Du är förgiftad av ondska, sa Petrus. Och Simon Magaren blev också utstött ur den kristna församlingen. Man kan inte vara kristen och trollkar på samma gång och magiker. Det är denne Simon magikern och trollkaren som ofta står omnämnd hos kyrkofäderna. Och kyrkofäderna berättar vad som sen hände med Simon Magen. Jo, de berättar att han kom att stå som ledare för den motrörelse som går emot kristendomen, nämligen gnosticismen. Och gnosticismen, gnostikerna, var ett väldigt hot mot urkyrkan. Och gnosticismen, den består av en religionsblandning. Av en blandning av hednisk religion, hednisk magi. Och dessa gnostiker, de tog också in kristna element. Jesus tog dem med i sin åskådning. Men den gnostiska religionen är en blandningsreligion. Och Simon blir en företrädare för denna. Och han och gnosticismen, den växer väldigt starkt. Och vi har ju nu de sista 15 året funnit nya gnostiska dokument som har hittats och som har utgivits. Om vi går till kyrkans historia och följer magin, kyrkan, ja, som skuggan följer kroppen. Uppenbarelsebokens ord om att magin inte upphörde gäller också än idag. Magin finns kvar. Magins anonymitet beror på att den inte är samfundsskapande. Magin bildar inte kyrka och samfund, utan magin är alltid individuell. Och därför kan vi inte tala om magins som samfund. Vi kan inte tala om någon magins kyrka. Utan magin lockar enskilda med sin hemlighetsfullhet, med sina magiska riter. Vi kan tänka på hur i Sverige, har ni sett i tidningar, hur många nattvardskalkar har stulits. Och man har fått klara belägg för att det är enskilda som använder nattvardskalkar i den svarta magins tjänst, i magiska riter. Jag var i Uppsala för ett år sedan och skulle köpa ett grekiskt lexikon. Och där såg jag att det fanns en hylla där det stod som hade okkultism. Och det var flera människor som stod där och sökte och valde bland böckerna. En ung man som tillhör Lutherska bekännelsekyrkan i Göteborg, han berättar att om en ung kvinna som hade köpt en bok som kostade 150 kronor, en bok, en okkult bok, en bok i magi. Luther säger också: Paulus förnekar inte att magi och trolldom är något verkligt, och säger heller inte att sådant inte förekommer. Ty bland köttets gärningar räknar Paulus också trolldom, som är detsamma som häxeri. Vem har förhäxat er? Vem har hypnotiserat er? Magi, hypnos. Vem har hypnotiserat er? Är kanske den allra bästa översättningen. Galaterbrevet 3, vers 1. Som exempel på magins fortsatta existens kan vi hänvisa till magikern Aquila, som levde ungefär 120 år efter Kristus. Han blev en kristen. Nej, han var jude. Han blev kristen när han såg den kraft som låg i kristendomen och i kristendomens bekännare. Men han vägrade att överge den magi han praktiserade. Han praktiserade magi och astrologi. Och han blev därför exkommunicerad ur församlingen. Han blev utdriven ur den kristna församlingen. Man kunde inte för det otänkbart att vara kristen och magiker, kristen och trollkar. Aquila hade, så som Simon Magus, tänkt förena kristendom och magi, men sådant är omöjligt. Ni kan inte dricka Herrens kalk och tillika onda andras kalk. Ni kan inte ha del i Herrens bord och tillika i onda andras bord. 1 Kor 10:21. Ni kan inte delta i en spiritistisk sammankomst och på samma gång delta i den kristna nattvarden. Otänkbart. Aquila, magiker och trollkar, utstöttes alltså ur kyrkan. Han övergick då till judendomen, samtidigt som han fortsätter att ägna sig åt magin. Och han var fylld av ett våldsamt hat mot kristendomen och mot alla kristna. Aquila, en judisk magiker och trollkar. Ja, det är väl sällsynt nu, tänker man. Nej, det är inte sällsynt nu med magin. Magin med dess formler, magin med dess kraftbegär, det är något som lockar och drar människor också nu. Men det finns inget samfund, det finns inga, utan magin är individuell. Vi har talat om magins kraftbegär, att få bli en kraftladdad människa. Låt oss här ta upp ett annat kännetecken, att magins kristendomshat. Vi kan bara se på Aquila. Nu övergick han till judendomen och behöll sin magi, men han hatade den kristna läran. Vi firar i den kristna kyrkan Jungfru Marie bebådelsedag. Som evangelietext läses då ur Lukas 1 kapitel om ängelns budskap till jungfrun Maria, att ett heliga som blir fött ska kallas Guds son, ska vara och kallas Guds son. Jungfrun ska bli havande och föda, citeras i våra evangelier. Jesajas profetia om jungfrun som skulle föda. Och Jesajas profetia står i Jesajas bok 7, vers 14. Och apostlarna är medvetna om och vet att Jesajas profetia har gått i fullbordan. Jesus var den jungfrufödde. Han var Guds evige son, var jungfruns son. Jesu födelse var ett under. Men den som läser i svenska kyrkobibeln och har den, upptäcker där att Jesajas profetia i den svenska bibeln 1917 står det ju den unga kvinnan. Står det inte så i era biblar? Den unga kvinnan ska bli havande. Står det så i era biblar? Står det den unga kvinnan? Ja, det är ju direkt, alltså en falsk översättning. Det ska heta jungfrun. Det ska stå jungfrun. För det står det i den hebreiska och grekiska texten. Står det så i 1903 års bibel också? Ja, det står det i en not, jungfrun. Ja, men det är alltså direkt felöversatt. För att en ung kvinna föder barn, det är ju ändå inte alldeles sällsynt. Sånt händer ju varje dag, och det händer ju här i Vasa och väcker ingen uppmärksamhet. en ung kvinna föder barn, men att jungfrun föder barn, det har hänt en enda gång i världshistorien genom Guds gudomliga ingripande. Men varför har det då kommit denna, hur har denna felaktiga översättning kommit in? Man kan fråga sig, har Nya testamentet lagt in något i Gamla testamentet, något som inte finns där från början? Kan det vara så att det kristna genom en särskild kristen tolkning, interpretatio christiana, att man har fått Jesu underfulla börd att stämma med profetian? Man har genom ett knep försökt, nu fick vi det här att stämma i alla fall. Att det stod den unga kvinnan hos Jesaja, och så satte man in ordet jungfrun i evangelierna. Nej, Jesajas profetia, där talas om ett gudomligt tecken. Vi har ett hebreiskt ord som motsvarar, när det står i evangelierna, under och tecken. Det är ett gudomligt tecken och ett oerhört som sker och som anges. Och det är detta att jungfrun ska bli havande och föda. Och när det står ha alma hara vejoledet ben, det är jungfrun som ska bli födande, detta oerhörda. Och att det verkligt är rätt översatt, det framgår ju också. Judarna i Alexandria, det hade problem med hebreiskan redan 200 år före Kristus. Man hade svårt att förstå hebreiskan. I Alexandria bodde ungefär på den tiden 1 miljon judar. Och så översatte man den hebreiska bibeln till grekiska 200 år före Kristus. Och denna bibel kallas Septuaginta, det 70 översättarnas bok. Om vi då läser Septuaginta, den gamla testamentet på grekiska, tillkommet i Alexandria 200 före Kristus, så står det He Parthenos, jungfrun ska föda en son. Men nu kom Aquila år 128 efter Kristus. Han översatte gamla testamentet på nytt. Och vi vet att Aquila var buren av ett ohyggligt hat mot kristendomen. Hans avsikt var att undanröja för judendomen opassande texter. Och när han då översätter Jesajas profetia, då måste på något sätt Parthenos strykas. Om ni går till den hebreiska bibeln, så står det här nere He Neanis. Det är Aquila som helt enkelt sätter in ett nytt ord, den unga kvinnan som ska föda. Och Aquilas översättning år 128 efter Kristus, en helt ny sådan, föredras av 1917 års bibel, av 1933 års normalupplaga, där man i en not säger att den gamla kyrkobibeln har ordet jungfru. Man förstår så, man ser här hur den liberala teologin, hur den fördärvar bibeltexter. För 1917 års bibelöversättning bygger på historisk kritisk metod. Och historisk kritisk metod räknar de icke med en gudomlig orsak. Att en jungfru föder ett barn, sådant förekommer inte. Alltså måste det här vara ett myt och ett motiv, och vi är fria att ändra på det. Alltså, en judisk magiker och trollkar som översatte gamla testamentet till grekiska, han lyckades i sitt uppsåt, och judarna föredrog hans översättning framför Septuaginta, och svenska kyrkan följde honom. Och så har vi fått detta, att det i Jesaja 7:14 står den unga kvinnan, och i evangeliet står jungfrun ska bli havande. Det ska stå jungfrun på båda ställena. Vi har alltså här talat om magikern, den kraftladdade kristushataren, och vi har angett två karakteristika i magin: dess kraftlängtan, dess kristushat. Aquila var emellertid inte den sista magikern. Magin florerar och blomstrar. Ja, den till och med blomstrar upp. Men innan vi går in på magin måste vi kanske definiera vad vi menar med ordet magi. Religion och magi. När man läser religionshistoria så kommer dessa ord till och man försöker definiera dem. Och en vanlig definition i religionshistorien är detta. I religionen är det Gud som förfogar över människan. Men i magin är det människan som söker förfoga över Gud. Alltså det såna här definitioner möter vi i religionshistoria. Alltså i religionen är det Gud som förfogar över människan. Men i magin är det människan som söker bemäktiga sig guden. I religionen förekommer bön. Men i magin har vi besvärjelsen. Vad ska vi säga om en sån framställning? Vi kanske inte helt kan godta den som bekänner kristna. För vi vet, som kristna vet vi att all religion, all hednisk religion är lagreligion. Och i all lagreligion ligger detta, är det faktiskt så ytterst att människan genom sitt välförhållande söker förändra Gud, söker ställas in hos Gud, söker omstämma guden genom sitt förhållande. All religion är lagreligion. I all religion ligger detta. Gud, han ändrar sig när vi offrar åt honom. När vi offrar åt honom, då ändrar Gud sig. Detta ligger i all religion. Men magin säger, Gud ändrar sig. Jag behöver inte offra åt honom och frambära hängivenhetens offer. Gud ändrar sig genom den magiska formen. Genom den magiska formen som jag har kunskap om, så har jag också Gud som är i min hand. Jag kan förfoga över Gud. Jag kan förfoga över Guds kraft genom besvärjelseformeln. Så visar det sig att religion och magi löper samman. Men magin är, i magin har vi besvärjelsen. Där vinner man kraften genom besvärjelseformeln. Vi ska då gå vidare och tala om hur uttrycker sig nu magin. Vad är magins uttrycksformer? På vilka sätt framträder den? Och då ska vi säga, för det första, något karaktäristiskt hos Gud är just magins formler. Alltså formeln. Man har den bestämda formeln varigenom man kan komma i besittning av den gudomliga kraften. I Apostelgärningarna 9:11 heter det: Gud gjorde genom Paulus ovanliga kraftgärningar. I denna bibeltext kommer den kristna läran klart till uttryck. Kraften är Guds och aposteln är bara ett redskap. Och Luther betonar också ofta att predikoämbetet är inte vårt ämbete utan Guds. Och då är det Gud som handlar och som handlar genom sitt ord. Och Luther skiljer mellan person och ämbete. Aposteln kan till och med säga, ja, han kan till och med säga att han är svag. Det vill inte en magiker vara. Aposteln säger att han själv är svag, men han vet att kraften finns hos Gud. Kraftens överflöd finns hos Gud och i evangeliet. Hur annorlunda träder då inte magin fram? I Lukas evangeliet berättar läkaren Lukas i Apostlagärningarna 19, vers 13, om några kringvandrande judiska besvärjare, exorcister, magiker, företog sig att över dem som var besatta nämna Herren Jesu namn. Apostlagärningarna 9:15. Här ser vi hur magiken också tar upp Jesus namnet, för Jesusformeln, för att bruka den i sin tjänst. Som formel, som besvärjelseformel, brukade exorcisten Jesu namn. Vi ser alltså judisk lagreligion i förening med hednisk magi trädde fram i kristen förklädnad. Jesu namn brukades som besvärjelseformel. Det var inte första gången eller sista. Vid upptäckter av gamla dokument har man också funnit trolldomspapyrer påträffats. Och bland annat har man funnit att Fader vår har använts som trollformel. Det har man, man har påträffat dessa trolldomspapyrer. Så kom alltså Jesu namn att sättas in som ett magiskt medel och som en formel. Varför satte man in Jesu namn? Jo, därför att man hade förstått att det fanns makt i Herren Jesus, att han ägde makten. Magi och trolldom i kristen dräkt. Om ni läser religionshistorien så skiljer man mellan vit magi och svart magi. Är den vit magi, då är det frågan om en sådan magins utövning som samhället inte kan bestraffa. Samhället kan inte bestraffa den vita magin. Men vi har också svart magi, satanism. Och när vi talar här om vit magi, så kan vi tänka på apostelns ord i andra kor 11:13 följande: Satan själv förskapar sig till en ljusets ängel. Alltså Jesu namn i sånt sammanhang. Men företeelsen var inte helt unik. Det var inte enda gången. I första kor 12:3 förklarar aposteln Paulus att ingen som talar i Guds ande kan säga förbannad vare Jesus. Alltså, i Guds ande kan hädelse inte uttalas. Blasfemia, blasfemiskt tal. Den som under narkotikapåverkan, den som under extas ropar anatema Jesus, förbannad vare Jesus, han visar därmed att han inte var en kristen. Men extas och hänförelse och narkotika ingick i avgudadyrkan, att man skulle komma i avgudatrans. Och magin brukade besvärjelseformen. Magin är kristendomens motsats. Och vi ska veta att sånt händer, att hur magin, alltså i dess allra råa form, hur den också förekommer i vår tid. Den som reser till USA, han kan finna när han kommer till stationen, järnvägsstationen, en Fader vår automat där man ska lägga in en dollar. Och så säger man, brukar den, heter det, brukar den som en lucky charm medal, som en lyckomedalj. Men det är alltså Herrens bön, och så ber Fader vår automaten Fader vår när du har lagt ner dollarn. Det är ju en ren grov magisk företeelse. Alltså hur bibelord tas in i magins tjänst. Ni har kanske vid något tillfälle använt en sån här biblisk formel. Någon av er har vid något tillfälle sagt hokus pokus, eller hur? Har ni tänkt på att det är ett bibelord? Hoc est corpus meum, detta är min lekamen. Och så när Herren Kristus instiftar nattvarden, och hoc est corpus meum på latin, och det har blivit hokus pokus, den trollformel som man brukar, hokus pokus, här ska trollformen brukas, och så sker förvandlingen. Vi kan veta också hur magin har florerat i alla tider. Under medeltiden var det vanligt att man skulle försöka få behålla en oblat, en konsekrerad och invigd oblat. Och när kon blev sjuk, då skulle kon få oblaten. Alltså magins, alltså hela det av Kristus instiftade sakramenten brukas i magins tjänst. Vi har talat om magins kännetecken, detta, de olika formlerna som man brukar. Men till magin hör också att den brukar det obegripliga talet. Mot magi och trolldom ställer Jesaja läran och vittnesbördet, det vill säga de heliga skrifterna, Guds ords rena lära. Vi har nämnt att magin kunde utnyttja Guds och Jesu namn. Vi har nämnt att magin kunde bemäktiga sig gudomlig kraft. Men magin känner ej kristendomens sanning och kristendom och Guds ords uppenbarelse. Och därför kommer magins spåmän och andebesvärjare att viska och mumla. Jesaja 8:19. Av Gamla testamentet framgår det att magikern, trollkaren, ofta genom buktaleri utförde sina besvärjelser. Och magiker och buktalare är i grekiskan samma ord. Av Jesaja 8:19 så har vi detta citat, hur där, i den grekiska översättningen heter också där att magiker, att det ropar i magen. Det ropar i magen, som det står i den grekiska översättningen. Alltså här har vi det obegripliga talet. Det som är skrämmande och oförståeligt. Dess plats i Guds frälsningsrådslut förklaras av aposteln Paulus genom hänvisning till profeten Jesajas ord. Aposteln Paulus skriver: genom människor med ett främmande tungomål och genom främlingars läppar ska jag tala till detta folk, men inte ens då ska de höra mig. 1 Kor 14:21 följande. Och Jesaja 28:11. Alltså detta obegripliga tal är ett domens tecken, ett domstecken, ett tecken för dem som inte tror, ett tecknet på Guds förhärdelsebeslut över Israel. Vers 13 i 1 Kor 14:14. Därmed också det obegripliga talet, tidsbestämt och förgängligt. I och med Jerusalems fall och det gamla förbundets upphävande finns inte längre detta folk från vilket Gud har vikit. Därför att återuppliva detta domstecken nu, det är ju en sån oerhörd önskan hos pastorer och människor att få tala obegripligt. Och det finns många präster i Svenska kyrkan som under predikan talar obegripligt. Det piper i magen på dem. Och så säger de att detta är en speciell kraft som de har fått. De är kraftladdare och de är oerhört förtjusta över sin kraft. De läser alltså inte längre högt i Bibeln, utan det piper i deras magar. Men då ska vi gå vidare och fråga: men är det ändå inte rätt att tala om magins maktlöshet, om dess ofarlighet? Ni känner till Truxa, den världsberömde trollkaren och illusionisten. Han har ju vid flera tillfällen sagt att han har gjort såna saker som Jesus inte kunde göra. Har ni hört det? Han har ju varit i svensk TV gång på gång. Det är illusionist. Men själv säger han att han är magiker och gör verkliga saker, som sånt som Jesus inte har kunnat göra. Och Uri Geller, han uppträdde för något år sedan, han får ju skedar att vrida sig krokiga Och han förklarar att han är i besittning av övernaturliga krafter. Ja, här skulle vi kunna tala om ett kanske ett oskyldigt charlataneri, en oskyldig underhållning. Men vi ska ändå veta att sådana här företeelser är inte riktigt så oskyldiga. Inte ens när man kommer och säger att jag har kraften att vrida skedar, och jag har något av en sådan kraft. Då ska vi kanske inte bara tänka att det här var en skojig underhållning. I alla fall var Paulus mera reserverad över sig. När han träffade magikern Bar Jesus, då sa Paulus till denne: O du djävulens barn, du som är full av allt slags svek och en fiende till allt vad rätt är, skall du inte upphöra att förvrida Herrens raka vägar? Apostelgärningarna 13, vers 10. Det visade sig att denne magiker stod Paulus emot och sökte hindra landshövdingen att komma till kristen tro. Magikern vistades hos landshövdingen Sergius Paulus, och landshövdingen hade nu velat få höra Paulus predika, men magikern sökte hindra honom. Aposteln och magikern stod emot varandra. Kristendom och magi var oförenliga i urkyrkan. I vår tid är faran för magi och trolldom överhängande, särskilt nu, därför att kyrkosamfunden längtar efter kraft. Det söker kraft i avsikt att visa att det är i besittning av utomordentliga krafter. Och så visas det till exempel i TV bilder från en gudstjänst som bar för ett år tillbaka i svensk TV, när människor kom i kontakt med den kraftladdade pastorn, då föll det till marken. Och detta såg man så som ett bevis på hur kraftladdad kristendomen var. Detta är ju helt enkelt bara en form av magi. Det hände mig när jag skulle gå ut, att jag stod utanför på trottoaren och inväntade bilen som skulle komma. Och då kommer en man ungefär 20 meter ifrån. Och jag förnimmer något underligt med den mannen. I god tid trädde jag tillbaka så att hela trottoaren var hans. Och när han kom rakt emot mig, då vände han tvärt emot mig och sa, och stirrade på mig och sa: Vet ni vem jag är? Då sa han: Nej, det vet jag inte. Och då sa han: Jag är Sergej, och jag får folk att falla i gudstjänsten. Alltså han ville berätta för mig hur han har, och det var denne, hur han har den kraften att falla, den utomordentliga kraften. Och då sa han: Och detta är ett bevis att på kristendomens kraft. Nej, sa jag, det är det inte. Utan kristendomen, den gör inte folk liggande, utan kristendomen reser upp en människa och håller en människa stående. Och en kristen, han går sedan sin väg rakt fram. Och denne kraftladdade pastor då, han som kom i en mycket, mycket fin och dyrbar rock, han gick ifrån mig ytterst förargad. Men det måste så vara. En kristen och en magiker kan inte ta varandra i hand och hälsa varandra frid. Magins makt. Är då magin helt maktlös i alla fall? Ska vi säga så? Vi ska då tänka på att det sägs att i skriften om förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, om ondskans andemakter i himlarymderna, Efesierbrevet 6:2, att det är tydligt att dessa ondskans andemakter, det är faktiskt inte kraftlösa. Det innebär att en kristen människa måste räkna med förekomsten av djävulska mirakler, av mirakler utförda av honom som efter Satans tillsyn skyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. Andra test 2, vers 9. Djävulen kan inte göra några verkliga under. Han kan inte uppväcka döda. Han kan inte skapa nya ting. Psaltaren 78, vers 18. Lovad vare du, Herre, du som ensam gör under. Men vi ska veta detta. Det finns djävulska efterapningar. Och därför är det så viktigt att när vi ser obegripliga företeelser, ungdomar, ni ska inte alltid se Guds finger i alla obegripliga företeelser ni ser, utan det kan vara ondskans mirakler, antikrists mirakler, som Selma Lagerlöf talar om. Det betyder alltså inte nödvändigtvis att dessa är övernaturliga. När det heter till exempel i andra Mosebok 7:11 om de egyptiska trollkarlarna, att de gjorde detsamma som Mose under, och att detta skedde genom deras hemliga konster, då betyder inte detta att deras bedrifter var övernaturliga. Men Bibeln ger oss inget svar på den frågan. Vi ser alltså här hur magin är ett farligt område. Sysslan med sådant är förbjudet i Bibeln, såväl i Gamla testamentet som Nya testamentet.